Jag tänkte som sagt, vi tittar lite grann på varför behöver vi tolka, hur ska man tänka kring den tolkningen, och sen så tittar vi i eftermiddag på hur gör man då med lite olika bibeltexter eller olika typer av text framförallt kanske. Läsa Bibeln. Vad säger Bibeln om sig själv egentligen? Vad säger Bibeln om sig själv om att läsa Bibeln? Vi börjar i Saltaren 119. Den första predikan jag höll var i Värnamo missionsförsamling. Första predikan efter jag började på pastorsutbildningen. Det var fruktansvärt. Den utgick från Psalm 119. Och den var 50 minuter lång. Den var fruktansvärd på alla sätt. Den var tråkig och den var hemsk. Och det tyckte jag och det tyckte de. Och alla visste det. Och jag klarade inte av att ändra eller bryta eller så. Utan det var bara, ja, fy sämst. Psaltaren 119 och vers 105. Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus för min stig. Det är ett poetiskt sätt att säga vad för något. Guds ord vägleder mig. Eller hur? Sen har vi andra Timoteus, det som där ställen man brukar ta upp när man pratar om Bibeln. Andra Timoteus 3:16. Där står det så här. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vägleder, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Här närmar sig Paulus faktiskt just det här, fri från sina brister. Vad menar han egentligen då? Jag kan tänka mig att han menar fri från sitt sätt att tänka om sig själv kanske. Kanske kan det vara så. Säkert andra saker också. Men det är väl en brist vi har att vi ser på oss själva. Varje bok i skriften inspirerar och bjuder till nytta när man undervisar. Vilka böcker menar Paulus då när det står så? Varje bok i skriften. Ja. Gamla testamentet han pratar om. Nya testamentet finns ju inte ännu. Utan det här är ju år 60 ungefär. Och Bibeln som den ser ut här, det är ju 300-tal. Som man liksom bestämde att det här är de böcker som ska ingå i Bibeln. Så det här är ju gamla testamentet han pratar om. Men det fanns också andra texter som runt, och som var allmänt accepterade redan här på 60-talet. Eller 70 åtminstone. Kanske. Men evangeliet till exempel. Som skrevs ner. Brev som Paulus skickade. Ta till exempel Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet kanske år 52 eller något sånt där. Är det skickat. Och så skickades det till Korinth. Men sen så spreds de här breven till andra ställen. Och vissa brev är avsedda att vara rundbrev. Till många ställen. Och så vidare och så vidare. Så det fanns även andra texter som man kan ha hänvisat till. När han talar om varje bok i skriften. När han inspirerar. Men det troliga är att han syftar i huvudsak på greken. Men det betyder ju inte att Nya Testamentet inte är inspirerat. Tvärtom. Han hade tre kriterier när han valde ut vilka böcker som skulle finnas med i Nya Testamentet. För det första skulle de vara spridda över hela den kristna världen och läsa i alla församlingar. Det fanns ju många andra böcker också då än de som vi har i Bibeln. Och det finns vissa böcker som borde vara här som inte finns här kanske. därför att de har kommit bort. Men Korinthierbreven till exempel, vi har två Korinthierbrev. Man läser dem noga så ser man att det finns åtminstone fyra Korinthierbrev. Från Paulus till församlingen i Korinth. Genom två är borta. Och de vi har är troligen nummer två och fyra. Om det finns fyra stycken brev. Inte ett och två. Sådär. Men det är ju... Tyvärr är de borta, får man väl säga då. Och har varit det. Hela tiden. Egentligen ända sedan. Ja, de förkoms tidigt liksom. På 300-talet så sätter man... den bibel som vi har då. Men det fanns kriterier och det gör att texterna som vi använder i bibeln, de användes i hela kyrkan mycket tidigare. Första kriteriet var att de ska läsas överallt. Andra kriteriet är att det ska vara en apostel eller typ en apostel som ligger bakom boken. Lukas är ju inte det till exempel. Han var inte en apostel utan han sammanställer vad apostlarna säger. Så att apostlarna finns ju bakom där någonstans, även om det inte är de som har skrivit ner det. Men han säger det väldigt tydligt. Det här är det som jag kommit fram till i mina undersökningar om det här. Början på Lukas evangeliet. Man tänker också att Markus, vet man inte, det är inte en apostel som har skrivit det. Utan han fanns ju med runt Jesus. Och sen tänker man att det är nog Petrus evangelium. Markus sitter med Petrus i Rom när han är tillfångatagen där innan, Rom, innan Petrus avrättas och skriver ner Petrus evangelium. Så Markus evangelium kan vara Petrus evangelium egentligen. Skrivet av Markus. Men tre kriterier. Nu har jag sagt alla tre, eller hur? Jag har sagt två. Så rörigt, jag ber om ursäkt. Läst överallt, en apostel som bakgrund, som upphov. Och det ska stämma med apostlarnas undervisning. Undervisningen ska vara liksom, stämma överens. Det ska inte komma annan, konstig, ny, annorlunda undervisning i böckerna. Då åker de ut.
Det tror jag första kriteriet spridde över hela världen, läste över hela världen. Menar man då den romerska världen? Eller, alltså om man pratar 300-talet.
Ja, precis. Det är ju den romerska världen där kyrkan finns på den tiden. Exakt. Jag har inte Nya Zeeland och så.
Nej. Jag frågar en sak här också. Ja? Vet man... Alltså texter som har sållats bort, vet man, har man koll på det, hur mycket som ströks?
Ja, några i alla fall. Hermas Hedlund till exempel, en sån som lästes som...
Herman Hedling.
Det är inte den. Även om den kan vara bra. Men den faller på att den inte har en apostel som ursprung, tror jag. Men annars är den väldigt bra. Herman Heden.
Ja.
Ja. Hermas förresten, Hermas heter den. Hermas Heden. Ja, det finns några andra. Det är, några till och när jag kom på bara sådär. Men det finns ju, man har ju Thomas evangeliet.
Just
det. Det är ju ett evangelium som är struket. Som läses i gnostiska eller vet ni vad gnosticism är? Några vet det säkert. Men i alternativa kristna sammanhang liksom. Där läste man Thomas evangeliet och gör fortfarande. Kanske New Age idag kan bli ju då liksom en kristet influerad New Age till exempel. Apokryferna har ju en annan historia egentligen. De 11 böckerna, de ska vi ta den snabbt? Nu blir det from the top of my head bara, så det blir som det blir, men rörigt och så. Det fanns två stycken hebreiska kanon, två stycken kanon för Gamla Testamentet. En som man gjorde i Alexandria 300 före Kristus ungefär. Och den gjorde man på grekiska. Och den var väldigt inklusiv. Så det är många böcker med liksom, man tog med mycket saker. Och där finns apokryferna med. De böcker som vi kallar för apokryfer. Så 300-talet från i Alexandria, den alexandrinska kanon kallar man det för. Nu är det bara gamla testamentet vi pratar om, inte nya testamentet alls. Och därför så finns, om du tittar i en katolsk bibel idag, så finns apokryferna med insprängda bland de andra böckerna i gamla testamentet. Inte som i våra protestantiska biblar där de är som en egen liten del mellan evangelierna. Det är Luthers påfund att göra på det viset. Vi kommer till det. Rörigt som sagt. Men alexandrinska kanon, och det troligen då så är det den som Jesus lever med. Den alexandrinska kanon. För det var den som fanns där på den tiden. Då samlades ett antal gubbar i Alexandria och så samlade man ihop de texter man tyckte skulle ingå. Liksom. Den andra kanon som är smalare, den skapas år 70 hör jag för mig, efter Kristus, i Jannia. Uppe här. Här är Israel. Alexandria, Jannia. Här uppe. Medelhavet.
Vad
är det
prinsare?
Jannia. Jannia. Ja.
I Turkiet?
Ja, typ upp där. Jag får inte, alltså när Syrien kanske. Men titta någonstans. Kusten har jag för mig att det är. Nu är det länge sedan som sagt. Det är från the top of the head. Och det går inte så fort alltid, som jag sa. Och den var, då har ju Jerusalem förstörts. Och templet är förstört. Eller hur? År 70 så raseras templet. Och då samlas massor med rabbiner i Jannia. För att, vad gör vi? Templet är rivet. Vad ska vi ta oss till? Och så samlar man de texter som är judiska. Så det här är ju en kanon på hebreiska. Och då rensar man ut de grekiska texterna som bara finns på grekiska. Till exempel Makkabeerböckerna, Tobits bok och alla de andra apokryferna som finns i våra biblar. De tog man bort, eller de räknar man inte med, för de fanns inte på hebreiska. Och de har också ett tydligare grekiskt inflytande i sig. De är skrivna under det som man i kristna kretsar kallar för den tysta perioden. Mellan 400 och år 0. Där, så. Eller mellan 400 och 300 de flesta av dem. Då. Men det finns också några som kom till senare. Som lades till den alexandrinska kanon då. Allt eftersom. Men den här, den smalare kanon från Jannia, det är den som vi har i våra biblar. Och sen så kommer då, har vi apokryferna som ett tillägg. Därför att Luther tyckte att det här är bra läsning. Det är inte Bibel, men det är god och nyttig läsning, sa han. Ungefär som att läsa en vittnesbördsbok. Typ. Så här, det här är uppbyggande och bra läsning, men det är inte Bibel. Så vill Luther att man förhåller sig till apokryferna. Och man känner en viss skillnad tycker jag när man läser apokryferna och de andra texterna. Det finns en del läromässiga svårigheter och det finns också en del, alltså, sättet att göra och uttrycka saker på som kanske är. Det kan ju vara översättningssvårigheter eftersom jag inte har läst dem på grekiska. Så det är möjligt att det kommer därav, men det känns som att de är lite mer bland på något sätt. Jag vet inte. Så. Vad blir det på svenska? Blant. Ni som kan engelska.
Direkt.
Direkt, eller trubbiga, precis, lite trubbiga kanske, lite, ja, halvkass sådär.
Det sa jag inte.
Så där kom den två kanon. Sen när, det här är ju lite kul då, det var en munk på 300-talet, tror 300-talet, som skulle översätta kanske för Hieronymus, någon som vet när han levde. Jag tappade nu. Men han skulle översätta Bibeln från grekiska till latin. På uppdrag av kyrkan då. De sa att vi måste ha en latinsk bibel. Det är därför latin har ju blivit kyrkospråk nu. När det måste vara 400-talet.
Vad heter han?
Hieronymus. Som det låter. Hieronymus. Han skulle översätta till latin eftersom latin var kyrkospråket. Det var i Romariket hade blivit fått kyrkan som statskyrka. Och nu ska vi, det skedde 382, tror jag. Då blev man dödad om man inte var kristen i romarriket. 311 tror jag sista stora förföljelsen av kristna i Rom. Och sen 382 så blir man dödad om man inte var kristen. Så man kan egentligen ha blivit dödad två gånger under en livstid. Först för att man var kristen och sen för att man inte var det. Så det gick väldigt fort. Men sen blir ju latin kyrkospråket. Romarrikets språk liksom blev kyrkospråket. Då behövde man en bibel på latin. Så då fick Hieronymus ett uppgift att översätta bibeln till latin. Så, och det är ju det som är Vulgata, kallas det. Septuaginta kallas ju den grekiska varianten från Alexandria då. Så han översatte den till latin, och då tyckte han att jag vill inte översätta de här texterna som jag tycker inte de hör till. Men de här som vi kallar apokryfer då. För de känns inte rätt liksom, det är fel. Men han blev tvingad av katolska kyrkan att översätta allt. Så att det är också en orsak till att de finns med i katolska kyrkans bibel då. Och i mitten på våra protestanter. Och varför de inte finns med i 1917 års översättning, där finns ju inga apokryfer med, aldrig. Det beror bara på att när man skulle översätta 1917 års översättning, för att trycka den, det gjorde man i England. Och engelska bibelsällskapet där tyckte inte alls om apokryferna. Så de vägrade trycka biblarna med apokryfer. Så det är bara sån här helt random att de är borta. Och när vi tittar i Bibel 2000 tycker vi det är skitskumt att de finns där. Men egentligen så har de liksom legat och lurat i kanten hela tiden på något sätt. Det är mest omständigheter som gör att de inte finns med där. Men sen håller jag med Luther när han säger att det här är god och nyttig läsning, men det är nog inte Bibel. Liksom. Bibeln är det som kyrkan bestämde här då.
Kan du slänga in att i Norge har man inte apokryfen i Bibeln?
Nej. Ja, Norge ligger närmare England. Kyrkan i Norge ligger mycket närmare England än vad vi gör. Vi riktar oss mot Tyskland och neråt mycket mer än mot den delen. Medan Norge är liksom mot England.
Intressant.
Ja. Spännande, tycker jag. Och så kommer jag med. Det är vad Bibeln säger om sig själv. Och sen finns det olika sätt att läsa Bibeln på. Eller många flera olika plan att läsa Bibeln på. Och ibland så, när man börjar läsa teologi eller man utbildar sig sådär, så ser man ner på vissa av de här sätten som man kanske är van vid att ha gjort tidigare. Och så lyfter man upp andra. Men det tror jag inte är speciellt bra egentligen. Det är så där. Så jag tänker, man kan läsa Bibeln på olika sätt. Jag kan läsa den jag-centrerat. Där jag sätter mig ner, och det är väl det vi gör när vi har andakt, till exempel. Man sätter sig ner och så läser man ibland bara en tumvers eller random, så här, jag hittar något med här, läser jag. Första Thessalonikerbrevet, det är bra, det läser jag idag. Gud vill nog att jag läser första Thessalonikerbrevet idag. Och så läser jag det, och så förväntar jag mig, för varje rad jag läser förväntar mig att jag ska få tilltal av Gud. Att just de här orden ska handla om mig just idag, i min situation där jag är just nu. Och förvånansvärt ofta gör ju det, skulle jag faktiskt säga. Förvånansvärt ofta. Så använder Gud de där orden jag läser just den här dagen till att tala till mig. Och det är det jag menar, att det här är kanske inte ett dåligt sätt att läsa Bibeln, som man ofta får lära sig att det är då när man liksom utbildar sig. Utan jag tror att det är ett sätt att läsa Bibeln, och Gud använder det. Det är så här, Gud talar till oss på ett sätt som vi kan förstå. När jag, så här, en enkel bild. Om jag har ett barn som är hörselskadat, eller döv kanske, inte ställer jag mig och skriker liksom, och förväntar mig att till slut måste du ju höra. Så. Nej, som en god förälder så lär jag mig teckenspråk och jag lär barnet teckenspråk så att vi kan kommunicera. Och sen hittar vi en kanal för kommunikation. Eller jag kanske kramar om mitt barn istället för att stå och skrika liksom, eller höja rösten eller så, för att du måste ju höra till slut. Du har ju öron, har du inte det? Så, nej, jag hittar andra vägar. Och precis så tror jag det med Gud. Han har massor av sätt för att kommunicera med oss på. Och vi har massor med sätt att höra hans röst på. Och han använder de sätt som vi är bekväma med. Och som vi känner att ja, men jag kan, det här kan jag ta till mig. Så för vissa av oss är det när Gud talar genom ett bibelord som blir sanning liksom för mig. Och för andra är det när man ute går i skogen och ser Guds storhet och väldighet, och så är det en löv där som betyder något speciellt plötsligt. Och för andra så är det i relationer. Du sa någonting och det var så starkt, det var så viktigt, det blev så sant i mitt liv. Det var nog Gud som använde det och säger det. Och Gud låser sig inte vid en kommunikationsväg till oss. Han talar på många sätt till oss. Och han använder de kanaler som vi är beredda att låta honom tala till oss på. Personligen så vill jag hålla alla kanaler öppna. Men vi är lite olika där ju. Så, jag-centrerat, personliga tilltal, det var det jag pratade om. Världsbild, det är mer det här, låt dig förvandlas. När du läser det här ordet så gör du det mer och mer till din världsbild. Du blir mer och mer det som Bibeln säger att du är när du läser det här. Du är inympad i det judiska folket, säger Romarbrevet. Det betyder att du är jude. Visste du det? Inte enligt judarna, men i en kristen tradition. Det är svårt att säga något annat än att du hör till Guds folk. Du är en del av Guds folk. Ja, det kanske är fel att säga att du är jude. Men du är en del i det utvalda folket. Inympad i det utvalda folket. Och jag blev lite besviken när jag var tonåring och insåg att det är inte vikingarna längre som är min historia. Vi har inympad i de här konstiga gubbarna med lustiga hattar som bodde nere i Israel. Det var som en besvikelse. Men nu är det inte det längre. Det är min berättelse, min historia. Där har jag blivit inympad, adopterad in i den verkligheten, det folket, den världen som beskrivs i den här boken. Så, förändra vår världsbild. Och där har vi också, det är det ena. Det andra är ju det här med att vi är hjärntvättade och vi behöver bli avprogrammerade. Världen är inte en sluten box med locket på. Det var någon som beskrev det bättre som en korg. Som är öppen mot Gud. Och där Gud verkar och gör saker och fungerar och talar och sådär hela tiden. Så världen är som en öppen korg. En mycket vackrare bild, eller hur? En sluten låda. Och det är det handlar om, att byta den invanda världsbilden mot den världsbild som Bibeln säger. Och det är ju bara att läsa mycket. Att läsa och läsa. Bara ta in ordet. Så sker ju den här förvandlingen utan att du märker det. Om du är beredd att låta det hända dig, låt dig förvandlas genom förnyelsen av dina tankar. Om du ska förnya dina tankar behöver du bränsle för den förnyelsen. Alltså måste du läsa. Jag kan läsa textcentrerat. Och där är liksom texten själv bär sitt budskap. Det är modernt, det är postmodernt sätt att läsa texter. Vad författaren menade, det är helt oväsentligt, eller vem författaren var, det spelar ingen roll. Utan texten i sig är det som är viktigt liksom. Så man läser texten och stannar i den bara, tänker inte utanför. Och vad texten gör med mig när jag läser. Så det är jag och texten som interagerar. Vad säger den här texten till mig i min värld, i min verklighet där jag befinner mig just nu? Det är det viktiga. Och så smälter min horisont samman med textens horisont. Kallas horisont sammansmältning, om man känner till de här olika. Ja. Pingstvännerna levde så här förr i tiden. När pingstväckelsen startade 1906 så var det ibland outbildade människor Det var slav, för frigivna slavar i USA. Det var de lägre, liksom, fattiga människor. Där väckelsen bara spred sig jättesnabbt. Många kvinnor var med och predikade och undervisade. Och var aktiva. Och William Seymour, som liksom var huvudgestalten, han var en frigiven slav. Nu kanske jag gör. Han var åtminstone svart. Jag tror att han hade varit slav. Enögd och halv tror jag han var också. Och liksom sådär, inte stor för världen på det viset. Ingen fantastisk predikant egentligen. Sen när pingstväckelsen blev stor så blev det vita medelålders män som tog över. Som vanligt. Men det är ju en annan sak. När man kan få inflytande och makt, då kommer de här gubbarna som jag och tar över saker och ting. Men från början så var det olärda människor. Och man satte sig ner och läste Bibeln. Jag har ingen aning om vem Paulus är. Vem 17 är Paulus? Det spelar ingen roll. Jag läser Bibeln. Och den här världen blir min värld. Och liksom mata mig med det här ordet. Och så gjorde man bara det. Och så levde man i det bara. Det står ju så här. Det gör vi så här. Enkelt, rakt på bara. Ja.
Men vad blir det för skillnad? Om jag läser texten så. Och tar in den. Mm. Så blir det lätt att den blir självständ. Att jag blandar in mig.
Ja, det blir det.
Ja, ja. Så det är först jag-centrerat och textcentrerat. Ja.
Det blir en gröt, ja. Ja. Precis. Helt rätt.
Ja.
Men det här, när man läser textcentrerat, då, det här, när jag läser jag-centrerat, då är det Guds tilltal till mig. Och det är svårt att säga att Gud säger det till dig bara för att han sa det till mig. Medan man tänker textcentrerat då är det i texten så läser jag ut de här sakerna. Och då är de ju allmänmänskliga. Då gäller det dig också. Det står så här. Men det är inte, du vet, när Gud talar till oss och så lyfter Gud upp en halv mening. Nästan ryckt ur sitt sammanhang liksom. Och det kan fortfarande tala till dig. Men det är svårt att överföra det på någon annan och säga att det här säger Gud till dig också. Medan ett sammanhang som betyder en viss sak i sig, det kan jag föra över. Det är det jag talar om kanske.
Här.
Men det är klart att det är jag som påverkar. Jag läser ju och det blir ju väldigt styrt av vem jag är. Mina erfarenheter och sånt här. Så är det ju. Men det finns något väldigt vackert med den här, tänker jag. Som att bara leva i ordet. Det var ordet. Och sen har vi en historisk kritisk läsning kallas det. Det är det man lär sig på seminarierna. Det är det som vi kommer titta lite grann på nu då. Där spelar det roll vem som har skrivit boken. Och det spelar roll att Paulus befann sig i Efesos när han skrev till Korint till exempel. Det spelar roll att när Paulus skriver till Timoteus om att kvinnan ska tiga i församlingen. Då skriver han till Timoteus som befinner sig i Efesos. Som har ett stort Diana-tempel. Men det heter något annat.
Ja, står Artemis.
Artemis. Heter det på grekiska, va? Eller är det latin som det heter? Ja.
Nej, Artemis grekiska.
Artemis grekiska.
Allhörande moder.
Ja. Allhörande, betyder det?
Ja, men det, hon kallas för
det. Det betyder inte det. Ja, för i Efesos fanns det en stark rörelse av kvinnor som... Ni känner inte till texten.
Ja, gör det.
En liten utvikning. Vart är det? Det är någon som har... Nej, jag tittar två. Någon som har rivit ut det i min bibel. Ni vet, det finns ju 3-4 ställen i bibeln som talar om kvinnor och ledarskap. Kvinnor ska tiga i församlingen, de ska klippa huvudet och sådär. Och de alla är ganska enkla att titta på, ja, men det är tidstypiskt. Men när man läser den i Timoteus så känns det som att Paulus använder ett teologiskt argument. För att säga ett allmängiltigt argument. Vart står det?
Första Tim 2:11.
2:11. Där är den. Kvinnan ska ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon ska hålla sig tyst och stilla. Till Adam skapade så ty. När det står ty i Bibeln så är det viktigt. Vad betyder ty? Det betyder ju därför att. Eller hur? Därför att. Det kommer en förklaring. Varför är det så här? Jo, därför att. Och så förklarar Paulus varför kvinnan ska tiga i församlingen. Ty Adam skapade först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades, utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Men hon ska bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det är ett ord att lita på. Han riktigt dessutom trycker till den där på slutet, eller hur? Så vad gör vi med det här? Vad är det, varför står det så här? Vad menar Paulus och säger han? Och då är det så att det fanns ett stort Artemis-tempel i Efesos. Det är till Efesos Paulus kommer och så blir det upplopp och så blir alla galna och går till den stora Areopagen och står och skriker i 2 timmar, står det. Stor Efesos, Efesiernas Artemis, står de där och hojtar liksom. När han bara pratar om Jesus. Och när det bildades en församling här då, så fanns det också en stor rörelse bland kvinnor i Efesos. Kvinnor i den grekiska världen, som det här är, Efesos, var ägodelar. De ägdes av männen, sin make då. Och man gjorde då liksom, man hade ingen rätt överhuvudtaget. Ingen, man, det är faktiskt så här, det är jätteroligt. Eller, jag tror det är på 300-talet. Så bestämmer man i kyrkan att kvinnor har själ. Bara att man behöver göra det. Bara att det finns en sån idé säger ju någonting om den grekiska världen vi lever i. Kvinnor var, det var liksom en ko och en kvinna. Så. Same, same. En köttägodel som är min, liksom, som jag äger. Som jag, ja, så. Och i Efesos fanns det en ganska stark frigörelse bland kvinnor. Och man blev frigjord genom att vara androgyn. Så att man rakade sig och man blev manlig i sina uttryck och sitt sätt att vara och göra och så. Och sen gick de, och de liksom, de här kvinnorna gick runt och undervisade detta och propagerade för det och talade om det liksom och försökte värva fler. Det var som en stor rörelse i Efesos. Och det fanns i församlingen. I kyrkan. Och det är det Paulus säger. Det är den här villoläran Paulus säger. Pratar om. Det är därför han tar upp Eva här. Paulus talar ju om fallet på andra ställen. Romarbrevet till exempel. Vem nämner han då? Alltid Adam. Eller hur? Men just här tar han upp Eva. Därför att det finns villoläror i Efesos som han behöver komma till rätta med. Jag behöver säga att de här kvinnorna får inte gå runt och undervisa den här, för det är inte sant det de undervisar. De kommer med villoläror. Och sen kommer ju det här då, förklaringen. Men hon ska bli räddad. Hur då? Jo, genom att vara kvinna. Eller hur? Så det Paulus säger egentligen här är ju kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara män. Det är så Gud har tänkt det. Och de här villolärarna får de inte hålla på att sprida, de här kvinnorna som går runt och gör det. Mer allmänmänskligt än så är alltså inte det här. Det handlar om Efesos på 60-talet efter Kristus. I den situationen där Artemis-templet var stort och levande och en verklighet i samhällslivet. Det handlar om inget annat.
Jag kan nämna att den villoläran också handlar om att Eva blev skapad först. Det var där de hade gjort en hel teologi runt detta, så det är därför de säger det här.
Det visste inte jag.
Spännande. Och på något sätt, jag kommer inte ihåg om hon på något sätt föder Adam eller någonting.
Ja, det har ju tydligt liksom felaktiga ingredienser i sig. Ja. i alla fall, vi lämnar den utvikningen lite grann. Varför pratade vi om det? Historisk kritisk läsning. Det var där vi började. Att, och de andra, att faktiskt veta någonting om Efesos är viktigt när vi läser Timoteusbreven. Eller att veta att Timoteus befann sig i Efesos. Och att veta att Paulus skrev till Timoteus i en viss situation. Det kallas för historisk kritisk läsning. Att ha en viss... Vem är Paulus? Vem är Timoteus? Vart är de någonstans? Och så vidare. Det spelar roll. Jag har en massa anteckningar här som jag inte har någon aning om vad det står. Så vad ska man... Man tänker så här, hur ska vi tänka när vi läser Bibeln då? Hur ska vi veta att vi tolkar rätt när man tydligen kan tolka fel? En sak är ju att bara be anden om hjälp. Anden har kommit för att uppenbara Guds ord och leda oss in i hela sanningen. Johannes 16 kanske, 14 eller 16 eller? Att leda oss in i hela sanningen. Så det, anden är jätteviktig när det kommer till detta att förstå Guds ord på rätt sätt. Sen tänker jag, en viss ödmjukhet är på sin plats när vi tolkar ordet, när vi tolkar Guds ord. Och så här, om jag kommer på någonting som ingen någonsin har kommit på förut, då är det säkert fel. Om ingen har kommit på det på 2000 år utav tolkningshistoria, så har jag säkert tolkat, gjort någonting fel någonstans. Det är rimligt, ja, det är rimligt, men det är inte säkert. Det kan ju vara så att vår kultur och vårt sätt att leva just nu lyfter fram en viss tolkning på ett visst sätt som inte har varit aktuell tidigare. Men det gäller, där gäller det att vara riktigt, riktigt försiktig, tänker jag. Om ingen har hittat på det förut, så bör jag kanske inte hitta på det. Jag tror att de fanns hos Paulus, tänker jag. Det tror jag, så förstår jag det ändå. Men däremot så har de ju legat döda under stor del av kyrkans historia. Men de finns i katolska kyrkan. Där, om du frågar vissa katolska präster i alla fall, vet jag. Jag har ju läst i Göteborg också, jag läste på universitetet här. Då satt jag på församlingsfakulteten och hade en läsplats där. Det är ju missionsprovinsen heter det nu, va? Eller?
Korsvägen.
Ja, just det. Och de är ju, det är liksom kvinnliga präster, det är rött skynke. Så. Det är huvudgrejen nästan i missionsprovinsens tankar, så att kvinnliga präster finns inte. Och så letar man bibelargument för det. Letar exegetiska argument. Därför att Luther säger att skriften ska styra hur vi tolkar. Men om du frågar en katolsk präst som ju har skriften och den katolska traditionen som kanon eller som grund för tron, då säger de, nej men så har vi aldrig gjort. Det är därför. Står det i Bibeln? Nej, står inte i Bibeln, säger de. Men vi har aldrig gjort så, så därför gör vi inte så. Så att på ett sätt så har den friheten att tolka ordet har funnits inom den katolska kyrkan på det viset, att ja, men här i Efesos kanske det såg ut så här, det fanns kvinnliga apostlar och sådär, Paulus nämnde ju några av namn i hälsningar och sånt där till exempel. Så där har man ett annat sätt att se på det, men eftersom vi aldrig har gjort det så kan vi inte göra det i katolska kyrkan. Nu händer det ju snabbt väldigt mycket i katolska kyrkan, så man vet ju inte vad som händer framigenom, men just nu så kan kvinnor inte vara präster där. Kanske inte inom överskådlig tid heller. Men i svenska kyrkan, lutherska kyrkan, så är det ju, måste man hitta bibelstöd för det. Och därför så, på 30-talet så gick alla exegeter i hela Sverige samman och skrev en text till riksdagen att man aldrig skulle låta kvinnor bli präster i svenska kyrkan. Så uttalat var det. Liksom. Alltså exegeter, sådana bibeltolkare på universiteten och sånt. Men de var alla lutheraner och försökte hitta, min svärfar är präst, min svärmor är prästfru då, såklart. Hon, när vi pratade om kvinnliga präster med henne, så handlade det inte om teologi, utan det handlade om att det ser jättekonstigt ut. Mm. Ja, men om en kvinna har på sig den där klänningen liksom, som prästen har, det passar inte. För i hennes värld liksom, det ska vara en man och det är grejen. Så det var ju inget med teologi att göra. Och för väldigt många så tror jag att någonstans finns det där med, och sen så hittar man teologiska argument för det. Så att egentligen är det andra saker som styr än ordet. Fast man inte vill, kan låtsas om det, eller vill låtsas om det. Vi hade fantastiskt spännande diskussioner på Korsvägen. När jag satt där och hade läst plats där. För jag var ju fortfarande väldigt mycket för kvinnligt ledarskap och tycker vi ska uppmuntra det väldigt mycket. För vi behöver väldigt mycket mer kvinnligt ledarskap. Både Vinja och alla möjliga andra samfund. Eftersom vi fortfarande ligger kvinnor efter i antal och sådär. Och vi behöver kvinnligt ledarskap också. Vi missar ju hälften av alla gåvor som Gud har lagt ner liksom. Om vi bara har ett manligt ledarskap. Det är jättetråkigt. Text tolkar text är en sån här grundsak också som man brukar nämna. Om man kommer till ett svårt ställe i Bibeln så låter man inte det vara det som bestämmer, utan låter de enkla ställena vara det som är, sätter agendan och förklarar de svåra ställena, inte tvärtom. Och vi ska strax pausa. Hela den här delen går ut på att krångla till allting. Märker ni det? Varför kan vi inte bara läsa som det står och göra som det står och få det står? Har ni hört det någon gång? Har ni inte? Jag har sagt det många gånger. Läs som det står och gör som det står, så blir det som det står. Jag har sagt det massa gånger. Men det är inte riktigt så enkelt. Faktiskt, tyvärr. Därför att bara en sån här sak. Den här liten enkel text, eller hur? Som vi allihopa vet precis vad det här betyder, eller hur? För 17, se till att diska upp efter dig själv, eller hur? Visst är det det betyder? Men det står inte det. Det står ju att min mamma inte jobbar här. Och det vet jag väl att hon inte gör. Hon har aldrig jobbat här. Kommer aldrig jobba här. Vad är det här för något? Det är jättekonstigt, eller hur? För texter bär betydelse. Och ibland är betydelsen inte alls det som texten säger. Är du med? Så enkelt egentligen för att förklara varför vi behöver tolka det som vi läser. Så det finns ett behov att tolka, och det är bättre att tolka medvetet än att bara låta det hända omedvetet utan att veta vad som egentligen händer, ska jag säga då. Bättre att veta vad vi gör än att låta det bara hända oss liksom. Om du får två brev här, ett kärleksbrev och ett brev från Kronofogden. Och så går du in på toan och så ska du gömma dig och ska du läsa den här. Vilket brev vill du öppna? Kärleksbrevet vill jag öppna. Och jag öppnar det och jag har en viss förväntan, eller hur? Det här kommer att innehålla visst sätt, visst språk, visst sätt att säga saker, vissa bilder kanske. Så här, det luktar parfym kanske. Det är rosa. Ja, så. När det kom till mig att och det andra brevet, det är vitt. Det har ett fönster på sig. Jag vet inte om ni har fått brev från Kronofogden, men jag har fått det. De ser ut så här. De har ett fönster, det står ditt namn och adress, och står det Kronofogdemyndigheten på det, så att alla, hela postverket vet att jag får brevet från Kronofogden. Och sen så öppnar man det, och jag förväntar mig att texten inte riktigt är likadan som det här kärleksbrevet. Utan det är en annan form. En annan genre. Och jag får en annan förförståelse när jag sätter mig med den genren. Jag har en sån här fantastisk upplevelse av att jag går in i en biosalong och förväntar mig att se en kärleksfilm tillsammans med min flickvän. Länge sedan. Och det här är när biostäder är nya. Så vi har gått in i fel salong. Och vi sitter där liksom och undrar, är det reklam fortfarande? Nej, men det kan inte vara. Det har gått en halvtimme liksom. Det är in i filmen. Det kan inte vara reklam. Det är, vad handlar det om? Vad är det för någonting det här? Det är jättekonstigt. Ingenting hänger ihop. Ingenting stämmer. Ingenting makes sense. Och sen inser vi ungefär en halvtimme in, att kanske en timme, nej en halvtimme och sådär. Så, att vi har gått in i fel salong. Vi tittar på fel film. Vad är det här? Då börjar det liksom mala runt i huvudet så här. Vad är det här för en film? Ja, den genren, det är en sån film. Och plötsligt så rasar bitarna ner och vi liksom i efterhand förstår vad filmen handlar om i princip. För att vår förförståelse är annorlunda. Vad vi förväntar oss att läsa eller få se i det här fallet då är annorlunda. Och samma sak här. Om du kommer till Saltaren och tror att det är fjärde Mosebok du läser, så kommer det bli väldigt, väldigt konstigt. Och samma sak om du är tvärtom. Om du tror att det är Saltaren men du läser det fjärde Mosebok, som är en massa lagtexter bara, typ Kronofogdebrevet. Medan Saltaren är kärlekstexter till Gud. Mycket av. Eller Höga Visan kanske. Kan ta. Det är två helt olika genrer. Två helt olika sätt att tänka och förstå saker och ting. Båda har ju sanning. Men man för fram sanningen på andra sätt. Som när jag läste Saltartexten tidigare. Ditt ord i mina fötters lykta och ljus på min stig. Så att det här är ett sätt att beskriva att Gud är Bibeln i min vägledning. Ett poetiskt sätt att beskriva det. Det stod ju ingenting om att Bibeln är min vägledning. Det stod helt andra saker, eller hur? Höga Visan. Det står alla möjliga konstiga. Ditt hår är som hjortar som hoppar ner för